Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kära Jesus, kom och lär oss att bära fram en rätt hyllning till dig. Sänd din ande för att förklara för oss ditt ord. Amen. Predikotexten idag är dagens saltartext från psalm 72, verserna 1-3 och 10-14, som lyder i Jesu namn. Av Salomo. Gud, ge åt kungen dina domar, din rättfärdighet åt kungasonen. Han ska döma ditt folk med rättfärdighet, dina betryckta med rättvisa. Bergen ska bära frid åt folket, höjderna rättfärdighet. Kungar från Tarsis och kustländerna ska ge honom skatt. Kungar från Saba och Seba ska bära fram gåvor. Alla kungar ska falla ner för honom, alla hedna folk tjäna honom. Ty han ska rädda den fattige som ropar, och den betryckte som ingen hjälpare har. Han ska vara mild mot den svage och fattige och frälsa de fattiga själar. Från förtryck och våld ska han återlösa deras själ. Deras blod är dyrbart i hans ögon. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Vi ska börja med några allmänna kommentarer om psalmens upphov och syfte och inplacering i saltaren i allmänhet. Det är nämligen en intressant fråga vem som har skrivit den här psalmen. Visserligen står det i folkbibeln av Salomo. Men det här ordet som är översatt med av kan lika gärna betyda till. Och det är många, i synnerhet äldre Luther och många andra kommentatorer, som menar att det här är skrivet av David till Salomo. På ett motsvarande sätt som det står i många av Davids psalmer för sångmästaren, så skulle det här vara för Salomo eller till Salomo. Slutet av psalmen lyder: slut på Davids, Isais sons, böner. Och då tänker man naturligtvis att då är det ju David som också har författat den här psalmen. Men det här att det står slut på Davids, Isais sons, böner är egentligen en efterskrift till de två första böckerna i Saltaren. Den är ju indelad i fem delar. Och de här två första böckerna avslutas här. Och det är övervägande Davids psalmer som det handlar om. Varför anser man då att det är Salomo som har skrivit den här psalmen? Ja, det är kanske mest därför att kärnan i psalmen utgörs av en hyllning till den verklige kungen. Om man tänker sig att det är David som har författat den, så kanske han tänker på de profetord som Natan gav honom, som vi har återgivna i Andra Samuels boken 7. Där Natan säger att en son till dig ska bygga templet. Det är inte du som ska bygga det. Det här ordet just i Andra Samuels boken 7 är ett oerhört viktigt ord, en viktig profetia. En central vers, eller ett par verser, lyder så här: när din tid är ute och du vilar hos dina fäder, ska jag efter dig upphöja den avkomling som ska utgå ur ditt liv, och jag ska befästa hans kungadöme. Han ska bygga ett hus åt mitt namn, och jag ska befästa hans kungatron för evigt. David ville ju bygga ett tempel, men han fick veta att det är hans son Salomo som ska bygga det här huset. Och så heter det att hans kungadöme ska befästas för evigt. Salomos kungadöme blev inte befäst för evigt. Redan under hans son Rehabeam splittrades riket. Och några hundra år efteråt fanns det inte längre någon Davidit, någon av Davids och Salomos efterkommande på tronen. kan man då tänka att det här handlar om Salomo? Den kristna kyrkan har alltid sett de här orden som en profetia om Messias. Och därför, och inte bara den kristna kyrkan, har räknat den här salmen som en messiansk salm, som är riktad till kung Messias. Utan också Targum, som är då den arameiska översättningen av Gamla testamentet, kallar den här salmen kung Messias. Det kan hända ändå att David naturligtvis tänkte sig på samma sätt som Eva när hon födde Kain. Och hon sa, jag har fött en man åt Herren, eller jag har fött Herrens man. Att hon tänkte att det var den som var utlovad. I själva verket var det långt framme i tiden som han som skulle krossa ormens huvud skulle komma. Och inte, det var inte Kain. Kanske David också tänkte på samma sätt i första hand, att det är hans son Salomo som ska göra allt detta. Och det ska bli så stort och mäktigt. Salomo själv måste nog ändå ha insett att hans kungadöme inte helt motsvarar det som framställs i den här salmen. Även om han var mäktig. Och kungar från Saba och Seba kom, och drottningen av Saba kom för att bära fram hyllning för honom. Men ändå räckte det inte till. Vi kan lämna det öppet om det var David eller Salomo som skrev den här salmen. Men det som vi ska konstatera är att huvudpersonen är den som kung Salomo är en förebild av, Messias. Det här är en messiansk salm. Temat ska alltså vara Messias, vår store kung. Men vi ska först ändå se lite på Salomo som en stor kung. Hur uppfyller Salomo profetian i den här salmen? Salomo var en vis man, och ryktet om honom nådde långt ut. Man sökte upp honom långt ifrån, och till exempel då drottningen av Saba sökte upp honom, som det berättas i andra krönikeboken 9. Vad är detta Saba som också finns här i salmen och som också nämns i hos Jesaja? Det menar man är Jemen, alltså sydspetsen av den arabiska halvön. Jemen har ju varit aktuellt i den senaste tiden genom det kidnappardrama som har skett där. Mittemot Jemen på andra sidan viken finns Etiopien. Och det menar man då var Seba. När de vise männen kom till Jesusbarnet för att hylla honom, så kan det ha varit just kungar från Seba och Saba som psalmisten här talar om, som han profeterar ska bära fram gåvor inför Messias. Det här med Tarsis som också nämns här, det kan vi också nämna i samband med Salomo. Det förekommer som ett namn på flera ställen i Medelhavsområdet. Bland annat en ort nära Kartago, som var ju en ledande handelsstad. Och sen också på Spaniens sydkust, Tartessos. Och det är sannolikt att det var den staden som kallas Tarsis och som Jona, profeten Jona, försökte fly till. Så långt bort som det var möjligt att komma. För det var dit som handelsskeppen gick, och därför kallar man också handelsskeppen vanligen för Tarsis-skepp. De omnämns på många ställen i profetböckerna på det sättet. Förtjänar då Salomo att kallas en stor kung? Eller vem förtjänar att kallas en stor kung? Vi kan tänka på några. Vi har en sån som Alexander den store, som erövra den dåkända världen i princip på 300-talet före Kristus. Som en yngling bara. Men han dog ganska snart ännu medan han höll på med sitt fälttåg. Det att han kallas den store beror på att han erövrar så stora delar av landet och av världen och så snabbt. Så finns det en i vår närmiljö, eller fanns, som kallades Peter den store av Ryssland, som ju bemäktiga sig i stora områden och krig förstörde det svenska rikets stormaktsvälde. Han var också en stor krigare och det är därför man kallar honom den store. Det finns en som kallades Fredrik den store, Fredrik den andra av Preussen, som också var en stor kung av samma orsak. Så brukar man tala om Herodes den store. Det var han som utförde barnamorden, som vi läste om i evangelietexten. Hans rike var nog inte så väldigt stort geografiskt. Kanske hans storhet berodde på att han byggde ett väldigt tempel, som var till och med större än Salomos tempel. Men vi vet ju att han också var oerhört grym. Han var en hänsynslös tyrann, despot, som tog livet av små barn bara för att han inte skulle riskera att mista sin makt. Man kan ju konstatera att det verkar som om kungar skulle få sitt epitet den store på grund av sin krigföring och sin grymhet. Inte därför att man hade en folkomröstning i landet och fråga vem de skulle vilja upphöja till en stor kung. Knappast var de så populära bland människorna, de här kungarna. Det som däremot skulle ha vunnit uppskattning bland folket om man hade röstat, skulle vara om en kung var särskilt rättfärdig. En god, rättvis kung. Och det var Salomo. Han utfärdade domar som var oerhört visa och kloka. Och han ledde sitt folk på ett bra sätt. Han regerade visserligen inte från hav till hav, som det heter i en vers här emellan den här textläsningen. Han ska härska från hav till hav och från floden in till jordens ändar. Floden är den tvåflodslandet. Och havet är Persiska viken som man då såg som bortre gräns för den kända världen. Och Medelhavet på andra sidan. Det var inte Salomos rike. Han var inte så stor. Men han hade ett stort inflytande på världshandeln. Och man levde i ett relativt välstånd. Till och med en fredstid på den här tiden. Så på det sättet var han stor. Med sitt egentliga rykte vann han med sin vishet, sina rättfärdiga domar. Hans vishet väckte hednafolkens beundran, men ändå var han bara en människa. En syndig människa. För hans storhet ledde till att han av politiska hänsyn behövde gifta sig med grannländernas döttrar, furstinnor, prinsessor. Han kom att få en väldig massa fruar som förledde honom till avgudadyrkan. För det hörde till då också att man skulle respektera deras gudar. Och så förledde Salomo till avgudadyrkan. Och det är därför som Gud sen straffade folket med splittring. Det blev hans öde och Israels rikes öde. Han var inte den rättfärdige kung som kunde säga att han var rättfärdig inför Gud. Han var en svag skuggbild av honom trots allt. Den som verkligen är en rättfärdig kung, det är Messias. Och det är just därför som vi brukar ha den här texten på trettondagen. Och det är därför som man omnämner hedningarnas hyllning av kungen på trettondagen, de visa männen. Nu vet vi ju inte om det var kungar som kom. Traditionen säger att det var tre kungar. Vi vet inte om det var tre, det står ingenstans. Och vi vet inte ens om det var kungar. För det står bara att de var visa. Man brukar tänka så här eftersom de bar fram tre gåvor. Guld, rökelse och myrra. Och eftersom det i profetiorna talas om att kungar ska bära fram hyllning inför honom. I vår text står det bara så här. Kungar från Tarsis och kustländerna ska ge honom skatt. Kungar från Saba och Seba ska bära fram gåvor. Det är alltså möjligt att det var just från Jemen och Etiopien som de kom, de här som bar fram gåvor. Men eftersom det står att de kom från östern. Ja, det står, behöver egentligen inte betyda det, utan de såg hans kärna i östern. De såg hans kärna gå upp, det är samma ord egentligen. För Vi vet ju att solen går upp i öster, man använder vanligt jordiskt språk. Det kan också ha varit så att de kom från det verkliga österlandet, från de länder där Daniel var verksam några hundra år tidigare och hade förmedlat en stor kunskap om Messias. Men det här barnet som då kungarna eller de visa frambar sin hyllning till, han har verkligen rätt att kallas kung. Salmen börjar med en bön till Gud att han ska ge sina domar åt kungen. Han ska ge sin rättfärdighet åt kungasonen. Det här är en parallellism som är vanlig i saltaren. Kungen, kungasonen. Det är samma sak som uttrycks på två olika sätt. Det är inte två skilda personer. Guds son har samma ära och majestät som fadern. Han är både kung och kungason. Så står det, han ska döma ditt folk med rättfärdighet, dina betryckta med rättvisa. Det är genom Jesus som rättfärdigheten uppenbaras. Det sker både genom evangelium och genom lagen. Genom evangeliet uppenbaras rättfärdigheten, då Gud inte kunde förmå sig att straffa människorna utan frälsa dem. Han ville frälsa oss och därmed sände han sin son Jesus för att bära straffet, för att ta den förbannelse på sig som var tänkt för syndaren, för oss. Och då när han bar denna förbannelse, då uppfylldes den rättfärdighet som lagen krävde av syndare, nämligen att synden ska straffas. Rättfärdigheten om Jesu försoning, hans rättfärdighet, den frambär till oss i evangelium. Men det finns också en rättfärdighet i lagen. På det sättet att den som inte hörsammar sonen ska en dag dömas fullt rättvist till straff för sina synder. För vill man inte veta av den försoning som Guds son har burit för våra synder, så lider man själv det rättmätiga straffet och blir dömd till evig förtappelse. De betryckta som han ska döma med rättvisa, det är de samma som kallas fattiga i anden i Jesu bergspredikan. Det är de som inte har någon egen rättfärdighet, som längtar efter Guds rättfärdighet, de som sörjer och bekänner sin synd. Så står det, bergen ska bära frid åt folket, höjderna rättfärdighet. Bergen är ofta symboler för den härlighet som Gud vill ge åt de saktmodiga och betryckta. Det står i Jesaja 2 så här. Det ska ske i den yttersta tiden att det berg där Herrens hus är ska stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Alla hedna folk ska strömma dit. Det här sker i första hand när människor från alla folkslag kommer till tro på Jesus. Men den fulla uppfyllelsen av profetian kommer den dag när Gud upprättar sitt tempel i härligheten. Bibeln använder ofta jordiska ting för att beskriva eviga sanningar. Genom evangeliet kommer friden till oss. Och här beskrivs friden och rättfärdigheten med hjälp av bergen och höjderna. Och sen har vi orden, alla kungar ska falla ner för honom, alla hedna folk ska tjäna honom. Det här sker i flera skeden. Ett skede var när hedningarna bar fram gåvor till Jesusbarnet. De trodde på det som de inte såg, för stjärnan hade lett dem fram till honom. De hade inte sett barnet. De fick veta av ordet som de skriftlärda i Jerusalem hjälpte dem med, att han var född i Betlehem. Och stjärnan ledde dem fram. Det andra skedet är att kungar från alla folk ska bli omvända till Messias. Så har det skett när evangeliet har gjort sitt segertåg genom världen. Då solen går upp över jorden, det sker på olika tider i olika delar av världen. Alltid går solen upp någonstans över kristna människor. Tänk det, det är mäktigt. Den kristna budskapet har nått hela världen i praktiken. Om man inte tänker på att det finns enstaka stammar, enstaka folk, små folk som ännu behöver nås med evangelium. Idag på 13-dagen firar vi också därför världsmissionens dag. På den yttersta dagen ska det bli uppenbart att alla världens mäktiga ska böja knä inför Fadern. Då sker det slutliga fullbordandet av den här profetian. Men då ska många böja knäna i förskräckelse. Då ska det vara för sent att be honom om nåd. Ty han ska rädda den fattige som ropar och den betryckte som ingen hjälpare har. Det här är ett kännetecken på en rättfärdig kung. Han är inte för stor att tänka på de svagaste, de som är betryckta och utstötta. Han släcker inte en rykande veke, han krossar inte ett brutet strå. Han tar sig an just oss, för vi är svaga. Vi har ingen egen kraft. Jesus kom för att uppsöka och frälsa, det som är förlorat. Han ska vara mild mot den svage och fattige och frälsa de fattiga själar. Från förtryck och våld ska han återlösa deras själ. Deras blod är dyrbart i hans ögon. Så slutar vår text. Den namn som framförallt kännetecknar Messias är frälsare. Han visar den mildhet mot de små och svaga. Han tog sig an dem som hade nöd för sina synder. Om det sen än var en lam, en spetälskel, tullindrivare eller en rövare. Han hjälpte dem med deras fysiska lidanden. Ibland uppväckte han döda. Men ännu viktigare var att han frälste dem från deras andliga nöd. Och detsamma gäller oss. Vi får vända oss till honom med alla våra behov. Vi får och ska ropa till honom om förbarmande för sjukdomar och annat kroppsligt och fysiskt ont. Men framförallt ska vi ropa till honom för våra egna, för våra käras själar. Det är det som han främst vill göra. Frälsa de fattigas själar. Det är därför som han förtjänar ära och lovprisning utöver alla kungar. För han förmedlar välsignelser till oss som inga andra kungar kan förmedla. Det är därför som vår största uppgift i världen är att förhärliga hans namn bland våra medmänniskor. Må Gud ge oss sin nåd så att vi utför den uppgiften frimodigt och med glädje. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.